I podden Myter och mysterier har mystikern Erik Skylt gjort en observation som blir grunden för dagens samtal. Kyrkan bär på en Petruslinje och en Johanneslinje. Två olika sätt att vara kyrka som ändå tillsammans utgör en enda gemenskap. En överlappande observation har gjorts av professorn i kyrkohistoria Samuel Rubensson. Några uttryck för Petruslinjen är den offentliga bekännelsen, utläggningen och läran. Johanneslinjen lyfter snarare fram avskildheten, tystnaden och mysteriet som väg till gnosis. Detta sista avsnitt med prästen Peter Westermark blir en historisk resa fram och tillbaka sedan kyrkans födelse. Från Origenes, ökenfäderna och Gregorius av Nyssa till östkyrkans hesychasm och den västerländska mystikens olika uttryck i exempel som Meister Eckhart och Böhme. Vi diskuterar den språkbarriär som hindrade västkyrkan att ta del av östkyrkans mystik och när språkbarriären bröts genom renässansen. I den medföljande texten till avsnittet tillkommer timestamps som dels möjliggör en större överblickbarhet så att man kan se när i tiden olika händelser vi talar om äger rum, men också gör det möjligt för den mindre historieintresserade att hoppa över dessa delar. Vår reflektion avslutas i gnosticismen och nyplatonismen. Vi frågar oss vad gnosis egentligen är och på vilket sätt gnosis alltid varit en självklar del i kyrkan. Därtill om vilka gnostiska texter som när allt kommer omkring vi personligen uppfattar oss mest dragna till. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Gnosis.
Man måste och betänka att teologernas tradition är dubbel. En är outsäglig och hemlig. En annan är uppenbar och lätt att förstå. Den förra använder symboler och förutsätter initiationer. Den senare är filosofisk och logiskt argumenterande. Den senare traditionen övertygar om och bekräftar sanningen i det som sägs. Den andra agerar genom ett mysterium som inte kan greppas, men som för själen inför Guds närvaro. De heliga initiatorerna av vår mystika tradition använder symbolik som är tillbörligt för Gud gällande sakramenten, de heliga mysterierna. Vi noterar att änglarna använder gåtor för att lära ut de gudomliga mysterierna. Dionysius hänvisar här till Sakaria 3 och 4 och påpekar sen: Jesus själv talade om det gudomliga med hjälp av liknelser och gav oss del i den gudomliga måltiden genom symboliken i altarets mysterium. Det som blir påtagligt i läsningen av Dionysius skriftsamling, det är den här fullständiga samhörigheten hos honom mellan den himmelska hierarkin och den jordiska, den kyrkliga hierarkin. Att det finns en slags en naturlig väg, en motsvarighet från de triader och de änglavärlden. Att det har en motsvarighet i den kyrkliga världen och i det vi ser här på jorden. Riter, ordningar, kyrkoliv. Man har ju ibland talat om att det finns liksom två stycken sidor av kyrkan och av kristendomen. En Petruskyrka och en Johanneskyrka, en yttre och en inre kyrka. Liksom en kyrka, Petrus, som är lite formell och som förmedlar en kyrkolag och tydliga ordningar och regler och ganska lättbegriplig beskrivning, berättelse som man kan förhålla sig till. Och sen en Johannestradition, en mystiktradition. På ett sätt kan vi se den här bara av att betrakta de fyra evangelierna. Där kanske särskilt en sån text som Markus evangeliet är ganska rakt upp och ner på ett sätt. I beskrivningen av Jesus som går runt och gör gott, undervisar, dör och uppstår. Det är såklart fullt med mystik även där. Men Det är en ganska lättbegriplig berättelse. Och sen läser vi Johannes evangeliet som är just full av gåtor, tecken, hemligheter och djup som är outtömligt. Här verkar det som att det finns två vägar inom kyrkan. Och här finns det finns tydligt olika preferenser även i kyrkan och hos kristna. Vilken av de här man känner sig mest befryndad med. Och det finns ju där, tänker jag, en del som vill säga att de här två sakerna går inte att förena. De som vill hävda att Petrus och Johannes kan inte egentligen vara vänner. Ha med varandra att göra. Jag tror inte Dionysius ser på saken på det sättet. Men vad tror du den här bilden kommer ifrån?
Nej, men jag tror att det är någonting som vi har brottats med på många sätt i kyrkans historia såklart. Det finns ju många exempel där man kanske ibland har tyckt att från kyrkoinstitutionellt håll att mystikerna är annorlunda, uttrycker sig konstigt. Man känner inte igen sig i deras sätt att tala. Och man har haft en situation där mystikerna har känt att de inte har en plats. Eller kanske inte hittar ord för sina erfarenheter i det språk som kyrkan använder. Det finns stunder i historien där det alldeles tydligt har varit så. Men det har inte varit så jämnt. Det finns ju goda exempel på motsatsen. Om man liksom bara håller sig inom den kyrkliga historien. Då skulle man ju kunna göra några stycken nedslag. Man skulle ju kunna börja till exempel med en person som Origenes. Som ett exempel på en sån här lite, ja, å ena sidan och andra sidan. Origenes, kyrkofader skulle jag säga, men inte alla. Andra kanske skulle säga heretiker, kättare. Det var ju kyrkans överlägset största teolog på 200-talet, 300-talet. Enormt inflytelserik på viktiga teologer. Men några hundra år senare så hade hans lära utvecklats i en viss riktning, dragits åt ett visst håll. Han hamnade i onåd, framförallt kanske på grund av hans då 200 år senare efterföljare. Och man slutade läsa honom helt enkelt.
Det är nästan 300 år senare faktiskt.
Ja.
Femte ekumeniska konciliet under kejsar Justinianus. Så kätta förklaras origenismen.
Origenismen, precis. Det här har vi nämnt tidigare i podden. Origenes är en helt fantastisk teolog, men det finns vissa saker då som man ansåg hade problem med vissa saker som de sa. Gregorius av Nyssa, ett annat exempel som man skulle kunna ta upp. Han är ju en av Origenes lärjungar. På hans tid, då hade ju ökenrörelsen kommit igång. Man gav sig ut i vildmarken för att leva ett asketiskt liv, alltså munkar och nunnor. Och det här var ju någonting såklart som man kan ju inte tänka på det där utan det faktumet att samtidigt tänka på att vid det här laget så hade kyrkan börjat bli statskyrka. Staten och kyrkan hade börjat smälta samman. Någon skulle elakt kunna säga kyrkan och den hedniska staten började smälta samman. Och Gregorius av Nyssa, ett av de viktigaste projekten han hade, det var ju liksom det här sammanförandet av kloster och kyrka, så att inte klostren skulle försvinna iväg och att det skulle bli någon sorts kyrkosplittring. Samuel Rubensson, han har ju ägnat en hel del reflektion kring det där, alltså om kyrkan och klostret som Kristi kropps två lungor, alltså en som är mer riktad mot världen och en som är lite mer riktad ut från världen. En som har att göra med mer gemenskap och en som har att göra med att söka ensamhet. Att båda behövs. Och det där var ju Gregorius av Nyssas stora projekt. Det finns massor med grejer man kan ta, till exempel med ikonstrider och sånt där. Men man skulle kunna ta, och för att göra en poäng kring väst och öst, så skulle man ju kunna snabbspola till frågan om hesychasmen. Den började ju, det är lite knepigt exakt vad man vill sätta startpunkten på den rörelsen. Symeon, den nya teologen, skriver på 900-talet. Men det är ju egentligen inte början av hesychasmen. En sorts andlig väckelserörelse som framförallt fanns inom klostermiljön i östkyrklig tradition. Det var hesychasmen och Dionysius som fick mig att upptäcka kyrkan överhuvudtaget. Det var liksom där det började för mig. Så att liksom för mig så ligger den varmt om hjärtat. Och jag säger varmt om hjärtat. inte utan anledning. För att det handlar ju just om böneformer som har att göra med Jesusbönen. Alltså Guds närvaro i hjärtat. Vi hade ett antal avsnitt som handlar om den i första säsongen av podden. Jag tänker framförallt på kärlekselden. Den tredelade själen i avsnittet upp och ner.
Mm.
Den där hesychasmen, det blev ju efter ett tag en situation där den hamnade i clinch med andra delar av östkyrkan som var lite mer västligt influerade. På 1300-talet så blev det en stor kyrkostrid i östkyrkan. Och hesychasmen gick vinnande ur den striden, anförd av Gregorius Palamas och Athos munkarna. Och sen dess har ju mystiken i då formen av hesychasm varit helt standard. Alltså kyrka och mystik är samma sak i just kyrkan. I västkyrkan kan man väl säga att det har varit lite mer blandat. Mm. Mystikerna är mer olika varandra. De är inte lika lika varandra som hesychasterna är. Alltså hesychasterna, om man läser till exempel Filokalia, det är mycket likheter. Västkyrkan är mer olika. Det känns som att de många gånger liksom tvingats återupptäcka sitt eget mystika språk på nytt.
Det är lite gåtfullt det där med att östkyrkan har ju varit uppdelad i många olika landskyrkor. Men man har liksom haft en andlig gemensam tradition, en klostertradition som på något sätt har varit centrerad kring hesychasmen. Medan västkyrkan har haft fram tills reformationen en organisatorisk helhet, alltså Rom och påven. Medans det har utvecklats många, många olika spiritualiteter. Det är någon slags spegelbild av varandra där.
Ja, verkligen. Och det kanske hänger ihop med det här att i östkyrkan så måste man vara munk för att bli biskop. Mm. Kan ha någonting med det att göra. Det finns ju det, att man måste vara munk för att vara biskop. Man behöver inte vara ogift för att vara präst.
Nej.
Man har ju, om man bara tar några stycken västliga mystiker, då kan man ju nämna Meister Eckhart. Alltså han hade ju en del bekymmer under slutet av sitt liv. Han skulle ju ställas inför kyrklig domstol. Och man ställer frågan om hans texter var kätterska eller inte. Jag tror inte den domstolen blev klar.
Nej, jag för mig att det inte var så.
Men vissa av dem ansågs vara farliga om de inte förklarades rätt. Cusanus nämnde du tidigare.
Mm.
Vad kan vi säga om honom?
Jag tror att han var i en liknande situation i alla fall. Att han hamnade i trubbel med genom sina lite alternativa läror. Han föll lite i onåd. Men jag har inte jättebra koll på Cusanus egentligen.
Nej. Sen har vi ju Jakob Böhme som ett tydligt exempel på en person som hamnar återigen i trubbel. Alltså 1600-tal protestantisk mystiker. Mm. Väldigt annorlunda. Liksom en mega originell person. I Sverige så har han varit läst. Det ska ju säga att hans texter publicerades ju i ett antal utgåvor. Men framförallt så har den ju förts vidare genom handskrifter. I Sverige så har de där handskrifterna finns ju kvar. Alltså det finns handskrifter av Jakob Böhme som är flera hundra år gamla. På svenska. Och jag har tagit i flera av dem. Det är intressant. De lästes ju och traderades bland annat av Flodbergskretsen.
Mm.
De var Böhme-läsare. Sen så har man ju på senare tid har Peter Halldorf varit en person som har förespråkat Böhme-läsning. Så det finns Jakob Böhme, honom finns det anledning att komma tillbaka till i podden längre fram. Det är en väldigt, väldigt speciell mystikteolog. Jag har själv inte läst honom så mycket alls, men det känns som en person som man behöver någonstans kanske komma in på i podden.
Min bild är också att liksom det hände någonting i västkyrkan på 1400-talet. Lite därför att man har varit sedan Västroms fall egentligen, från 400 ja, 76 är det väl Västrom faller, tills ungefär 1000 år senare på 1400-talet så har ju i princip importen av, alltså mycket av det gamla senantika och antika arvet är väldigt begränsat vilka texter man får del av.
Det finns en språkbarriär.
Det finns en språkbarriär. Man kan inte grekiska helt enkelt. Exakt. Man kan latin och det måste översättas till latin för att man ska ta till sig av det i de lärda kretsarna. Och ännu mer så i de icke-lärda kretsarna såklart. Men det är lite som att det som händer på renässansen, vilket ju sammanfaller med Östroms fall egentligen.
Exakt.
När Konstantinopel faller under turkarna, ottomanerna, då kommer massa grekiska lärda till Italien och kommer med Platon och kommer med märkliga hermetiska texter och liknande. Och det här, min uppfattning av det här är att det blir som någon slags nyförälskelse. Man upptäcker någonting nytt och spännande som kommer som en chock i väst. Och som jag tror kan ha varit med att bidra till att det springer upp en massa såna här lite heterodoxa, lite märkliga alkemiska och okulta rörelser i väst som sen leder till såna här hemliga sällskap och på ett sätt som nog också har funnits i öst. Men i väst så tror jag att det där leder till att mycket av det mystika kommer att frodas utanför de kyrkliga kretsarna.
Sen så, jag tror att man tänker på den där språkbarriären, så om man bara liksom reflekterar över att till exempel en teolog som Augustinus, han läste ju inte grekiska. Man kan ju ställa sig själv frågan, tänk om Augustinus hade läst sina samtida mystika teologer i öst. Mm. Man hade kunnat grekiska. Vad hade hänt med västkyrkan då? På många sätt är ju västkyrkan Augustinus kyrka. Mm. Augustinus och Tertullianus. Jag har inte förstått Tertullianus som en mystiker. Jag tänker också att i västkyrkan, det har vi pratat om. Josef nämnde det vid i samtalen om, egentligen har jag för mig, både kring teologia germanica och molnet. Alltså skolastiken. Är det 1200-talet eller vad är det? När den dyker upp?
Skolastiken brukar man säga har sin startpunkt 1100 tidigt. Och sen så håller det väl på tills reformationen i någon form. Liksom
på något sätt så är ju en bok till exempel som molnet. Den kan ju tolkas lite grann som en sån här kritiktext mot skolastiken. Alltså det här som finns i skolastiken, det här att man skiljer teologin från bönelivet lite grann. Alltså det blir mer utav ett tänkande. Teologin görs till en fråga som inte framförallt har att göra med hjärtat utan huvudet. Alltså det finns en sån rörelse där.
Det är ju också Luthers kritik mot the schoolmen. Alltså han tycker att de här som sitter i Sorbonne och Paris, de sitter och bara teoretiserar om, citat, hur många änglar som kan balansera på en nålspets.
Ja.
Men utan att det har en koppling till mig och hjärtat och till det andliga livet.
Och sen kommer en väldans massa teologer och gör skolastik av lutherdomen på många sätt.
Ja.
Alltså det får man väl ändå, det är ju Bengt Hoffman, han driver ju med det där, att han säger ju det att sen så kom det nya skolastiker i lutherrockar och skapade en ny skolastik.
Precis.
Nu har vi gjort en sorts, lite grann en rapsodi kan man väl nästan säga, över kyrkohistorien. Jag sa tidigare att vi kanske skulle ta och prata om ett ämne som bär samma bokstäver som har namnet på det här avsnittet. Alltså gnosticismen. Ska man ta och börja reda i det där? Man frågar dig så här, vad är gnosticismen för någonting? Och vad har det med kyrkan att göra? Och vad är den knepiga relationen mellan kyrka och gnosticism? Det finns ju en nidbild, skulle jag säga. Och vi tänkte att vi kanske kan beröra den. Och det är ju det här att man tänker att gnostikerna, det var ju den mystika delen av kyrkan som blev utsatt för att bli utfrysta.
Mm.
Vad säger vi om det här? Vad är gnosticismen och hur är det med den?
Ja, till att börja med måste jag bara lägga in en liten akademisk brasklapp att det finns de som skulle vilja halshugga oss bara för att vi använder begreppet gnosticism.
Ja, just det.
Därför att det finns, det har ju senaste 200 åren inte minst funnits en väldig intresse för gnosticismen, vilket har gjort att man har liksom, det här har blivit en analytisk kategori som man fyller med mer och mer innehåll. Jag hör väl till dem som tycker att man kan tala om gnosticism som ett som en tankeströmning, en typ av analys av kosmos och universum som ser likadan ut och finns på, eller som har vissa drag, vissa familjelikheter i många olika håll. I grunden så kan man ju säga att det man brukar mena med gnosticism, det man finner tydligast destillerat i det vi upptäckte 1945 i Nag Hammadi i Egypten. Då hittade man en textsamling i, jag vet inte om jag tror det är 12-13 olika böcker, liksom, ihopbundna, nergrävda, tydligen av munkar, apropå origonisterna. Munkar som levde i kloster i övre Egypten.
Kanske vanliga ortodoxa munkar, alltså Pacomaios-munkar. Alltså, idag skulle räknas till helt vanliga.
Exakt, så att det vi hittade då var alltså ett antal böcker med det vad man bedömde vara gnostiska texter, bland annat. Det finns, för det är en ganska spretig textsamling. Och de personerna som ägde de här böckerna när man grävde ner dem är inte nödvändigtvis samma grupper som en gång skrev dem. För det som vi hittar i Nag Hammadi-texterna är texter som kan vara allt ifrån mycket tidigt, första århundradet efter Kristus, kan det finnas traditioner i, tills 400 efter Kristus ungefär.
Ja, och vissa till och med tidigare, om man tänker på Platon till exempel.
Ja, just det, precis. Man hittar till exempel hermetiska och platonska texter där också, som inte egentligen är samma sak som gnosticismen. Man har tagit utdrag ur staten av Platon, som vi citerade i ett tidigare avsnitt. Inte samma utdrag, men ett utdrag om själens tre delar fanns i Nag Hammadi också, på koptiska då. Så Nag Hammadi, allting är på koptiska, även om texterna troligen också har funnits på grekiska en gång i tiden. Om man ska säga någonting om vad gnosticismen är, så kan man väl säga att den mest arketypiska gnosticismen, det är kanske det man kallar de setianska texterna i gnosticismen. Det finns även valentinska texter och det finns en del svårplacerade texter som verkar ha funnits massor av olika inriktningar här. Men det är en slags syntes, eller i alla fall en blandning av något slag, mellan platonism av något slag och en slags judisk-kristen biblisk tradition. Och exakt hur den där fungerar är ganska svårt att definiera. För jag tror att de olika texterna kan man sägas har olika betoningar. Man kan också säga att utöver platonismen eller parallellt med den så finns nog också ett stråk av det man brukar kalla mysteriereligioner, som var väldigt populärt under senantiken. Man brukar ju säga att i tiden från Jesu tid och ungefär 500 år framåt, parallellt med att kyrkan växer fram, så fanns det ett antal mysteriereligioner där man hade gemensamt med kyrkan detta att man sökte frälsning på något sätt. Och gnosticismen är i dess mest destillerade form en längtan efter frälsning från denna fallna värld. En slags längtan efter befrielse från det man upplever som ett fängelse. De läste med all säkerhet också Platons grottliknelse. Och då ser man i princip hela den här världen som ett matrix, som grottan som någon måste rädda oss ifrån. Och de kristna gnostikerna, det finns en debatt om det fanns icke-kristna gnostiker, alltså gnostiker som inte var påverkade av Nya Testamentet och Jesus. De kristna gnostikerna gjorde just Jesus till en sådan befriare från denna fångenskapsvärld.
Jesus kommer ner till grottan och säger, vi måste härifrån.
Mm.
Kom med mig upp tillbaka till himlen, ni själar som har varit fångna här nere.
Och den här bilden av gnosticismen tycker jag har märkt också i kyrkliga kretsar ofta var ungefär. Jag möter ibland ganska ofta människor som tänker att gnosticismen och platonismen, det är ungefär samma sak, säger man. Och med den bakgrunden kan jag tänka mig att det också finns de som tänker att Dionysius per definition har samma projekt som gnosticismen. Men jag skulle säga att det inte riktigt stämmer. Gnostikerna radikaliserar vissa stråk inom den grekiska och platonska traditionen som finns där, men som aldrig dras riktigt så långt som det görs i de gnostiska texterna. Det här är ju mest tydligt i just det här med att grottan eller världen, den fysiska världen, kosmos, tenderar att målas ut i väldigt negativa termer i de gnostiska texterna. Den är inte skapelsen av den gode guden, den som kallar upp ur grottan, utan grottan är skapad av någon helt annan än, så att säga, solen har ingenting med grottan att göra, om vi använder Platons liknelse. Världen har ingenting att göra med den perfekta andliga världen som vi är kallade till. Det är väl någon slags svar på ungefär vad gnosticismen handlar om.
Gnosticismen, det är som att om man går tillbaka till förra avsnittet där jag pratade om det här, att man skulle kunna sätta upp ett antal mystika postulat, till exempel säga Gud är bortom och som ett andra Gud är innanför. Mm. Då är det som att av de här två så är ju grundpoängen hos gnostikerna Gud är bortom.
Mm.
Liksom, Gud är verkligen inte här. Man kan prata om att det finns någonting av här i att det finns en gudagnista i människan. Men den ska i alla fall bort. Om den finns här så ska den i alla fall bort härifrån.
Mm.
Så att det är liksom bort som är undertexten i mycket av gnosticismen. Jag vet inte exakt i vilken mån det är det hos... Det finns ju de här valentinianerna som var lite mer kyrkpositiva. Jag vet inte i vilken utsträckning de hade mer kroppsvärldspositiv uppfattning. Men det finns ju som ett huvuddrag i generellt sett i gnosticismen det här. Vi måste härifrån. Och kyrkan säger, ja, absolut, så ska vi söka Gud bortom. Men Gud har kommit hit också. Alltså mystiken, det här med just å ena sidan Gud bortom, Gud innanför. Och det är liksom inte ett val mellan dem i kyrkans tradition, utan det är båda.
Mm. Och där kan man ju säga att det finns även, alltså den som man brukar säga är grundaren för det som kallas idag av forskare för nyplatonismen. Det är Plotinus som levde på 300-talet, det är jag ganska säker på. Och han är väldigt kritisk mot vad man tror är gnostiska skolor i hans omgivning. Människor som läser märkliga texter och sprider märkliga läror. Han skriver en hel bok i sina Eneader som brukar kallas Against the Gnostics. Och det han kritiserar dem för, det är just den här fientligheten mot världens ordning. Alltså att det som i Plotinus system är ändå en gudagiven ordning för världen, även om även Plotinus vill fly världen. Så målet är att nå upp till det ena och bort från det materiella och från kroppen. Men det finns alltså någonting, även om Plotinus är skeptisk mot gnostikerna, så finns det någonting i även Plotinus som vill bort. Han vill bort ur världen. Och det här har många sagt att det här är inte den enda möjliga läsningen av Platon. Och det som kommer att bli den platonism som kommer efter Plotinus, den går tillbaka, eller ja, det är min läsning. Den finner en mycket mer världspositiv, materiapositiv läsning av Platon. Där man har kvar den här schemat över att från det ena längst upp så emanerar det eller går ut, utgår det hela skapelsen ner till det lägsta, från det högsta till det lägsta, och det där lägsta är kroppar och materien. Men de här sena platonikerna är de som påverkar Dionysius. Och de betonar, alltså då menar jag Iamblichus och Proclus till exempel. Och de betonar i mycket högre grad behovet av materien. Att det högsta sitter ihop med det lägsta. Att det finns någonting, att både Gud och de högsta principerna och det lägsta materien är enkla. Och därmed har en slags sammankoppling med varandra. Och det gör man en sak med i hedniska kretsar där Proclus finns. Dionysius drar konsekvenserna av det här till att sakramenten alltså är en väg till Gud. Att det fysiska, att någonting är längst ner på stegen betyder inte att det är oviktigt. Så här plockar man fram, gör man en annan läsning av den platonska traditionen. Som jag tror, eller jag tycker att det är sundare. Passar bättre med den bibliska traditionen.
Det finns hos platonisterna en uppfattning att allting utstrålar från det högsta.
Mm.
Procession och återvändande, på engelska procession and return. Det finns ju hos flera av de här olika former av platonister den grundtanken. Men hos de här senare platonisterna så innebär inte liksom återvändandet nödvändigtvis att man ska bort från världen. Mm. Man kan ju tänka sig att det handlar om en sorts... Att världen emanerar ut från en enhet och sen återvänder till någon sorts ursprungstillstånd. Och det är ju inte tanken hos många av de här senare platonisterna. Absolut inte tanken hos Dionysius. Världen är skapad och god. Men vi som i någon mening är längst ut i emanationskedjan behöver påminna oss om vårt ursprung. Vi behöver återvända. Vi måste sträcka oss tillbaka till ursprunget, inte för att sluta vara i kroppen utan för att här och där ska förenas.
Mm.
Han har ju det här, han hittar ju på ett ställe i Paulus, så skriver ju Paulus: av honom, genom honom och till honom är allting. Och för Dionysius så blir det här Paulus-ordet ett exempel på hur den platonistiska, sentida platonistiska uppfattningen finns närvarande också i Nya testamentet.
Och det här har ju letat sig in i, jag tror, de flesta kyrkors liturgier. Till exempel i Svenska kyrkans handbok så lyder det första inledningsordet så här: du som har skapat världen och allt den rymmer, du som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Här ser vi alltså samma idé, att vi både kommer från Gud och vi ska till Gud. Vi är sända från Gud, men vi har ett uppdrag i den här världen. Det uppdraget har sin riktning tillbaka till Gud. Jag kommer att tänka på det när du pratade nu om, återigen, denna grottliknelse hos Platon. För det, han berättade den här liknelsen för att egentligen tala om staten. Om hur man bygger ett rättfärdigt samhälle. Och också hur man bygger en rättfärdig människa. De två frågorna hänger ihop för honom. Det han beskriver då är att om någon som har suttit kedjad vid den här elden får kliva upp och stiga upp och se det goda sol och se det sanna ljuset, så är det väldigt svårt att övertyga den personen att sen gå tillbaka ner i grottan igen för att leva där fast man har sett något mycket större. Men ändå säger Platon, eller Sokrates i dialogen, det är precis det som är uppdraget. Ni måste ner och berätta, och ni måste befinna er, var kvar där nere i grottan och leva i det livet. Den där grottliknelsen är ju inte perfekt på det sättet att det kan låta som en väldigt dyster tillvaro där. Men jag uppfattar att det finns ändå en sån, det illustrerar någonting, att fast det finns dessa himmelska höjder av änglar så är det ändå inte det Dionysius säger, att vi ska bara stiga uppåt, uppåt, uppåt mot det ena och sen lämna kontakten med det lägre. Utan tvärtom så är vårt uppdrag att förena det lägsta med det högsta.
Precis. Och allting sammanfattas ju i den som har förenat allting.
Ja.
Alltså Jesus Kristus förenar det himmelska med det jordiska. Dionysius säger ju på ett sätt som lite provocerande, kan man tycka. Han säger så här: människan frälser inte människan. Mm. Gud frälser inte människan. Gudamänniskan frälser människan. Frälsningen kom genom gudamänniskan. Alltså den som har förenat Gud och människa är den som frälser människan. Inte, människan kan inte göra det. Gud gör det inte heller på avstånd. Alltså det är föreningen mellan människa och Gud som är själva frälsningen. Det där är ju någonting som är, man kan koppla ihop det där med en diskussion som finns i kyrkan som har att göra med konciliet i Kalcedon. Det behöver vi inte gå in på nu, det där är en jättefråga. Men vi kan bara stanna där kanske. Det är gudamänniskan. Lösningen är inte Gud eller människan, det är gudamänniskan.
Och om man nu tycker att alla de här reflektionerna kring Platon och uppstigande och nedstigande återigen och ställer frågan, var finns detta i Bibeln? Då vill jag återigen påpeka på Johannes evangeliet. Första kapitlet i Johannes evangeliet är ju bland det mest mystika som finns i Bibeln. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Lite senare efter det så får vi möta Johannes döparen och hans lärjungar. Och bland dem så finns det en Natanael. Och när Jesus möter honom så säger han i vers 50-51. Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och det där verkar vara en referens till korsfästelsen. Jesus talar återkommande genom Johannes evangeliet om hur det kommer en stund, människosonens stund, timma, då han ska upphöjas. Människosonen upphöjs. Han som har kommit från himlen stiger ner till jorden och bor ibland oss. Och sen blir han upphöjd på korset och blir ormen. Blir kopparormen som frälser oss från ormen. Och i sin upphöjelse så är det som att han blir den nya Jakobs stege. Det är i alla fall det jag ser i den här talet om precis Guds änglar som stiger upp och ner över människosonen. Och det här finns illustrerat på en del ikoner, vet jag.
Oh.
Just att korset blir mötesplatsen mellan allt jordiskt och allt himmelskt. Och där försoningen också blir liksom ett äktenskap mellan himmel och jord. En trappa som förenar det lägsta med det högsta.
Exakt. Gudamänniskan är stegen som förbinder alltihop. Och människan i sin resa uppåt. Människan sätter sin ena fot på nästa del i stegen. Och nästa del i stegen. Och nästa del i stegen. Men släpper aldrig någon fot från någon tidigare del. Alltså det är som att man har en fot på varenda del i stegen i någon mening. Man kan jämföra med, om man tänker kring Dionysius beskrivning av de här 9 sfärerna. Man skulle ju kunna tänka sig att man först är i den här lägsta sfären och sen den näst lägsta. Och sen så att säga rör sig uppåt till det högsta. Men det är ju inte Dionysius idé, utan tanken är ju snarare att man expanderar. Mm. Man rör sig hela tiden uppåt, inte på ett sådant sätt att man lämnar det som är nedan. Så det är ju en avgörande skillnad mellan vissa gnostiker som istället vill bara klättra upp för stegen och lämna det som finns där nere. Att stiga upp ur grottan för att aldrig mer stiga ner. Det finns ju den här impulsen. Om man tänker på till exempel Jesus säger till några av sina lärjungar. Han säger till lärjungarna, sannoliken några av er ska inte möta döden förrän ni har sett Guds rike komma med makt. Och sen så står det att han tar med 3 stycken av dem. Petrus, Johannes och Jakob. Hans innersta krets. Det är intressant förut att han har en innersta krets. Mm. Och går iväg på en vildmarksvandring och de klättrar upp på ett berg och Jesus visar sig som ljus. Då en av lärjungarna säger att han vill bygga hyddor och vara kvar där uppe. Och Jesus liksom säger att vi kommer behöva gå ner. Vi kan inte vara kvar på den högsta toppen. Högst upp på den mystika, strålande nivån. Sen så måste allting förenas. Men det finns också det här andra som har att göra med att i det här uppstigandet så behövs ju också någon form av transcendens göras. Man kan behöva för en stund lämna, ta ett steg bort från det som är nedan. För att frigöra blicken. Och sen kommer man behöva sätta foten där ändå, på den där stegen längre ner. Man kan släppa det för en stund, men det är liksom inte det som... Dess enda funktion är att skärpa blicken för det nya, det som är ovanför. Sen måste till slut ändå foten sättas där.
När vi pratar om det här så slår det mig att den här konflikten mellan Petrus och Johannes, att den här konflikten som vi ibland erfar mellan den mystika traditionen och den vardagskyrkliga traditionen, kommer ju lite av det här. Hur ska man höra samman? De som har varit uppe i ljuset, vill de möta människorna längst ner? Och vem har för övrigt rätten att avgöra vem har egentligen sett ljuset? Det finns ju, inte minst i vår tid och i kyrkan, liksom det är som att det finns två röster som ljuder samtidigt. Eller det finns de som säger, du kan inte bedöma min erfarenhet. Vem är du som säger att din mystika erfarenhet är bättre än det jag har upplevt? Och sen finns det de som säger precis tvärtom, att jag har upptäckt någonting och de andra förstår inte. Jag känner mig missförstådd, jag känner att jag bara blir bespottad och jag får inte plats i den vanliga kyrkliga andliga sammanhangen. Jag måste hitta mina gelikar. Och så blir det som att det finns de här två uppdelningarna och två grupper av människor som inte kan begripa varandra. Jag tänker att det är någonting man ofta ser här som skiljer, vad ska vi säga, Petrus kristna från Johannes kristna.
Där är ju så att säga vinsten verkligen att läsa en teolog som Dionysius som på alla sätt han bara kan försöker sätta samman det här och göra det till ett. Det har ju varit ett av den här poddens liksom etos också. Kyrka och mystik, att föra dem samman. Det är ju verkligen någonting som vi strävar efter, att hitta samtalsvägar till. För båda skull egentligen. Erfarenheten är ju att vi behöver både sträva in i det ordlösa, men vi behöver också ha ord. Dionysius poäng är liksom så oerhört enkel och tydlig. Det är det kristna mysteriet. Så mystik och kyrka, det som ibland hos till exempel Kyrillus av Jerusalem, eller Dionysius själv för övrigt, man skulle kunna prata om som kateketik och mystagogik, är saker som hänger samman. Alltså, om man bara ska nämna någonting om de begreppen, så är det ju så att det finns i kyrkan en idé om att man behöver lära sig saker innan man blir döpt. Och det är kateketik. Sen så blir man ju döpt och det är ju ett mysterium. Och på det mysteriet kan man bygga mystagogik. Men mystagogiken, det är liksom någonting som man behöver bitvis instiga i. Och det har ju att göra med att göra så att det som är det kristna mysteriet inte blir någonting som inte berör en själv. Utan att instiga i det själv. Att det finns ju i, till exempel i mässan, så finns det en bön som jag tycker sätter fingret på det hela. I nattvardsbön 1 i Svenska kyrkan, så ber vi: kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin. Vi ber om att anden ska nedstiga inte bara över brödet och vinet, utan också över församlingen. Alltså det vill säga oss allihop. Alltså föreningen mellan Gud och människa är inte bara någonting som vi förväntar oss utanför oss själva. Dessutom så är det ju så att vi äter brödet och vinet. Och förenas med det på det sättet. Så att det här är ju mystagogikens uppgift. Och där måste det ju bli så till slut att man vägleder till det mysterium som till slut är ordlöst.
Och där tänker jag ju att det faktum att kyrkan har dopet och nattvarden, sakramenten, det är ju i sig en mystikpraktik. Men det är inte en praktik som kräver en oerhörd lärdom för att få del av. Utan det är snarare en praktik som föder, som ger en erfarenhet, som förmedlar en erfarenhet. Som allra tydligast i den ortodoxa kyrkan, där ett litet spädbarn direkt efter sitt dop får ta del av en liten sked med nattvard. Och den praktiken har ju kommit även in till oss i Svenska kyrkan med att vi inte som förr behövde konfirmeras innan vi tar emot av mysterierna. Och det tycker jag är helt rätt. Att det ska inte på det sättet krävas någonting annat än dopet för att få del av nattvarden. Men nattvarden är ju ett oerhört mysterium som är outsägligt just. Jesus ger oss inte främst en troslära för att förklara vad han har gjort med oss, utan han ger oss en måltid.
Vi har pratat om gnostikerna. Ska man ändå säga någonting om gnosisbegreppet? Och säga någonting om vad Dionysius säger om gnosis? Han säger någonting i brev 1.
Jag läser brev 1 i sin helhet. Det är tillägnat munken Gaius. Mörkret blir osynligt i ljuset. Allt osynligare desto starkare ljuset är. Vetandet, gnosis, fördriver icke-vetandet. Allt mera desto större vetandet är. Förstå detta transcendent och inte som en brist. Kungör det som överträffar all sanning. Icke-vetandet om Gud är fördolt för dem som har det sanna ljuset och vetande om det som finns till. Hans transcendenta mörker både döljer sig för allt ljus och är fördolt för allt vetande. Men om någon har fått se Gud och förstått vad han såg, har han ändå inte sett honom utan bara något av det som tillhör honom. Sådant som existerar och är tillgängligt för vetande. Gud förblir transcendent över varje intellekt och varelse genom att inte alls vara föremål för vetande eller ens existera. Han är bortom all existens och är känd bortom intellektet. Och detta i bästa mening totala icke-vetande är vetande om honom som står över allt, som är känt. Icke-vetandet står över gnosis, enligt Dionysius.
Precis. Han leker verkligen med de här orden. Å ena sidan så finns det här icke-vetandet. Vi behöver lägga av oss allt det vi vet. Vi behöver stiga in i den mystika teologin. Det var ju det som vi pratade om i förra avsnittet. Samtidigt så är det just en sorts vetande som vi stiger in i där. Genom icke-vetandet når vi fram till gnosis. Så det finns en gnosis, det finns ett vetande som är över det vetande som har att göra med tänkande och som har att göra med den här världen. Båda formerna av vetande har ju sin plats. Vi behöver transcendera den här världens vetande för att stiga in i det vetande som inte har med tänkande att göra. Men sen behöver vi ju stiga tillbaka in i det vetande som också hör till den här världen. Vi ska ju inte bli antiintellektuella eller kasta bort all vår bildning och bränna alla våra böcker. Mm. Utan både gnosis och gnosis, både denna världens och den andra världens kunskap är goda att ha.
Och det här ligger ju ganska nära det Paulus säger i första Korintherbrevet 1. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Alltså någonting om det här med att icke-vetandets väg faktiskt behövs för att nå bortom all vishet. Och det är någonstans är Guds dårskap är den sanna visheten, den djupaste gnosis på något sätt. Jag tänker att det ligger nära varandra de där två.
Ja, och Paulus han säger ju på ett annat ställe, apropå någonting som du sa i förra avsnittet, att han river ner tankebyggnader och allt som håller honom från kunskapen om Kristus. För Paulus så är kunskapen om Kristus, alltså gnosis om Kristus, det är någonting som, för att nå fram till det, så krävs det att man raserar sina tankebyggnader.
Mm.
Alltså, det här Babels torn av tankar behöver kastas omkull för att vi ska kunna instiga i den här gnosisen om Kristus.
Mm. Han säger, jag vill inte känna till något annat än Kristus och honom korsfäst. Det är den högsta av all kunskap.
Så gnosisbegreppet, det dyker ju alltså upp även hos Paulus. Gnostikerna, de gillade ju Paulus.
Mm.
Man kan ju förstå varför lite grann. För att det finns ju vissa element hos Paulus de kunde hänvisa till. Ställen där Paulus oroar sig över den här världen, över kroppen. Mm. Över gnostikerna, de kallar ju Paulus för aposteln. De är ju väldigt positiva till Paulus.
Och det finns hela gnostiska texter som är tillskrivna Paulus eller som sägs vara skrivna av honom.
Och så har vi ju, Jesus pratar om denna världens härskare.
Mm.
Alltså det finns ju i kyrkans, alltså i Nya Testamentet, så finns det ju en sorts kritik mot det som på något sätt är någon sorts grundläget som du finner dig själv i.
Mm.
Den här världen måste bort. Den här världen är dömd, säger Kristus.
Jag har besegrat världen, säger Jesus också.
Ja. Älskar inte världen.
Mm.
Och Paulus, han har den här kritiken mot kroppen och världen.
Men i samma evangelium som det står att ni inte är av världen, så står det också, ty så älskade Gud världen. Så där finns en dubbelhet. Och min bild är att det gnostikerna gör det är att de radikaliserar ett stråk av Johannes, ett stråk av Paulus, ett visst stråk av apokalyptiken. För det här går ju tillbaka, mycket av de gnostiska texterna spelar an på, tar den apokalyptiska genren som växer fram ungefär från 300 före Kristus i den judiska miljön, den hellenistisk-judiska miljön, som vi har i Bibeln, i Danielsboken och Uppenbarelseboken och några fler texter. Evangelierna och Nya Testamentet är till stor del apokalyptiska i sin världsbild, att det finns en slags kamp mellan gott och ont, och apokalyptiken har ett slags etos, ett patos som är väldigt kritiskt mot destruktiva, tyranniska makter av olika slag. Både jordiska och ondskans härskare i himlarymderna som Paulus talar om. Det finns alltså en slags bild av mörka krafter bakom den här världens strukturer. Vi kan återigen tänka på de här i Platons grotta som målar skuggor på väggen och trollbinder människorna. Jag tror att apokalyptiken är inne på något liknande. Det fanns en djup kritik mot maktens trollkonster på något sätt. Och en vilja att avslöja det. Och det tar den gnostiska rörelsen och radikaliserar till den grad att man glömmer bort att älska världen och bara flyr.
Om man ska ta och ändå fundera. Jag kommer ihåg när jag läste igenom Nag Hammadi-biblioteket, då hade jag en dröm som gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Där det är en ganska lång dröm, men den kulminerade i att jag insåg att jag är demiurgen. Jag är liksom den här onda guden, denna världen.
Fångvaktaren.
Ja, precis. Och jag hade liksom någon form av bekännelse. Det var liksom, det var väldigt liksom, det fanns liksom en liturgisk liksom ton i alltihop. Och där liksom så här, där jag hade den här, jag är den här, denna världens härskare. Och när jag liksom sen i efterhand läste en ädel liten bok, då reflekterade jag över den drömmen. För där finns det ju den här saken att det finns närmast ett likhetstecken mellan jaget, djävulen och världen. Det är samma sak. Och man behöver liksom transcendera det där. Och det, på något sätt så satte det där fingret på den där drömmen. Jag är denna världens härskare. Och jag liksom, jag ställer mig själv frågan. Ibland när man läser de här texterna, det finns ibland, man anar, man ställer frågan, är det hela bilden att de var så där super mega kritiska till världen? Kanske fanns det också, det vet man inte, kanske fanns det också en sorts fortsättning. Grigor Samyssa till exempel, där har han har ju den här idén om att den här världen, han beskriver den som jättefallen. Han har en fullkomligt hemsk beskrivning av den här världen på ett sätt, som megafallen. Men sen så kommer ändå en sorts lösning där Gud förenar sig med den. Hade man inte liksom läst vidare och bara fokuserat på de här ställena där han pratar om människans höga ursprung i en himmel långt bort och hur fallen världen är, då skulle man kunna dra slutsatsen att Grigorius och Nyssa var en av gnostikerna. Men sen så läser man vidare och inser att, fast det har en vändning. Ibland kan jag undra om det kan ha funnits hos vissa av de här gnostikerna den här motsvarigheten till den här drömmen. Tänk om det liksom fanns en sån. Jag bara ställde den, liksom, den frågan. Om det allting till slut kulminerar, du är demiurgen. För det är ju, de var ju liksom en mysteriesällskap. Ja. Alltså. De hade ju någon form av andlig vägledning.
Alltså det som slår mig när jag har läst den här kammaren, det är att man kan läsa flera stycken i rad där man blir alldeles upprymd och fascinerad och känner igen andliga insikter man har stött på hos kyrkofäderna eller i den vanliga, i den djupare bibliska traditionen och kyrkliga traditionen. Och sen plötsligt kommer någonting som en riktig curveball som bara slår en helt bara, va? Ja. Vad händer nu? Det är ju som sagt ett väldigt spretigt bibliotek. Och ja, vissa av de texterna ligger ju närmre än andra. Ligger närmre det jag uppfattar som den kristna mainstream-traditionen.
Vilken skulle du säga känns närmast?
Oj, stora delar av Thomas evangeliet är inte, känns ganska nära ändå den kristna huvudfållan. Även om den har sina egenheter, den också. Medan vissa saker som till exempel Two Steles of Seth eller The Second Discourse of the Great Seth är en text som dyker upp igen faktiskt i Koranen.
Jaha.
Eller just ett element, nämligen att Jesus när han blir korsfäst blir inte korsfäst utan han lämnar den jordiska människan Jesus och ställer sig på avstånd och skrattar medan de bara korsfäster någonting annat. Och det finns en sån här märklig, som jag i alla fall starkt reagerar på, där man tar avstånd. Det är som att man inte vill kännas vid materien och kroppen som någonting som faktiskt följer med i frälsningsverket. Utan att kroppen och döden blir liksom enbart ett nederlag i deras beskrivning, utan man talar om den levande Herren istället, den levande Jesus. Och där uppfattar jag att man har missuppfattat någonting av inkarnationens och påskens mysterium. Som, det är nog den främsta saken som skaver hos mig när jag läser det som står i Nag Hammadi. Men andra insikter känns mycket närmare. Hur upplever du själv det?
För mig, jag fascineras av apokalypserna framförallt. Där liksom beskrivs de här olika resorna in i olika himlar. Och där tycker jag att det finns liksom beröringspunkter med kanske framförallt Dionysius. Alltså, den här idén om att det finns olika himlar. Och att det i någon mening finns en sorts transcendenser på transcendenser. Och att det finns olika liksom väsen som man kan liksom möta och hela den där biten. Det finns en överlappning mellan Dionysius och de här texterna. Sen så finns det ju såklart någonting också av det här. Gnosis innebär en enorm förändring. Alltså den här fascinationen de har för det som är bortom är så stark att de inte vill vända ryggen tillbaka. Att de inte liksom vill titta tillbaka över axeln. Det där tänker jag är ganska... Det finns något intressant i det där. Man kan jämföra lite grann med buddhismen på ett sätt. Jag tycker buddhismen ofta har en lite mer... det finns en beröringspunkt delvis lite grann hos de buddhismen och gnostikerna i att ibland kan vara väldigt negativa till det de lämnar. Men ibland så finns det också det här på ett sätt bara hänförelsen inför det som är bortom. Och det där kan jag tycka, liksom, det finns en nyfikenhet som jag liksom på något sätt kan förstå varför man... Ja, jag kan på något sätt sympatisera med det. Men det är ju någonstans till slut det här att det blir väldigt mycket till slut jag bara. Man glömmer bort de andra.
Mm.
Alltså på resans mål för gnostiken så det är liksom bara dig själv det handlar om, tycker jag det verkar som. Även om de hade sällskap där de liksom försökte vidareföra så hade de ju samtidigt, särskilt setianerna, den här idén om att det finns en upplyst, närmast biologiskt nästan, ras som har möjligheten att stiga in i mysteriet.
Ja, och den finns ju hos Valentinus också. Alltså det finns de själsliga, eller de jordiska, kroppsliga, materiella. Det finns de själsliga som är någon slags mellanstadie. Och så finns det de andliga, pneumatikoi. Och ja, det är de som kan bli upplysta. Det är de som kan bli räddade egentligen.
Jag kan förstå hur man kan nå fram till en sån uppfattning om man hela tiden säger att det här är mitt andliga projekt.
Ja.
Det är bara mig det handlar om.
Mm.
Alltså det är jag och min andliga väg. Det finns inget vi. Det är bara att jämföra med liksom kyrkans vanligaste bön. Alltså vår fader.
Mm.
Alltså det är liksom inte, det har inte att göra med bara min fader.
Nej.
Utan det är ett vi. Det finns någonting i gnosticismen som på något sätt, jag tror är lite grann, till slut blir en återvändsgränd.
Och det där tycker jag förs tillbaka till vår första fråga. Den här om Johannes och Petrus. Hur kan de leva tillsammans? Finns det plats i våra kyrkor för ett djupt andligt sökande?
I Svenska kyrkan så tror jag att det aldrig har funnits mer plats för det.
Än idag?
Än idag, nej. Du har biskopar som uttrycker sig positiva om mystik. K.G. Hammar, Karin Johannesson, för att nämna två. Det finns också en sorts öppenhet i Svenska kyrkan som jag tror är verkligen en möjlighet för den som är kanske mystikt orienterad. Samtidigt så kan ju någon säga så här, jaha, okej, okay, ja, och det är säkert öppet, men finns det någon finns det någon gnosis i kyrkan? Uppbär kyrkan mysteriet? Där kan man ju svara på olika sätt. Om jag skulle svara på den frågan, jag ställde ju den, men om jag skulle bara liksom svara på den frågan, då skulle jag säga att kyrkan till sitt väsen alltid har burit mysteriet. Dopet och nattvarden, med rätt ögon så ser man vilket mysterium det är. Och det är inte som att Svenska kyrkan har slutat uppbära det som är mässans mysterium eller dopets mysterium.
Mm.
Sen så kanske man inte kan förvänta sig att man ska kunna få en undervisning om Dionysius Areopagitens mystika teologi om man dyker upp en söndag klockan 11 i någon random svensk kyrklig församling, utan man får ju försöka leta rätt på likasinnade, och det finns ju gott om dem lite här och var. Det är ju inte särskilt svårt, men om det finns en plats för dem, absolut. Det är ingen som tycker att det är något märkligt med det, med mystik idag, det tror jag inte. Det finns såklart vissa kretsar som alltid är oroliga för allting som inte är precis på deras sätt. Men det får man bara ha någon sorts Hakuna Matata-attityd till, tror jag. Rycka på axlarna och säga okej.
Okay. För det där tänker jag är en utmaning både till den som söker och den som tar emot. Alltså det är en utmaning till den enskilde att inse att kallelsen är upp till solen men tillbaka ner i grottan. Och nere i grottan så kommer jag möta människor som inte kanske jag upplever eller ser lika tydligt det jag har sett. Jag tror att det där ofta är också en villfarelse. Det ligger nära. Sökandet efter andlig vishet ligger som munktraditionen, ökentraditionen hela tiden påpekar, mycket nära högmodets synd.
Mm-hmm.
Högmodet att jag har nått de högsta höjderna och alla andra är förblindade. Det är jag som ska undervisa dem, inte de som ska undervisa mig. Och där tänker jag att det är viktigt att skilja på, ja, de kyrkliga hierarkierna, enligt Dionysius, de har ju en uppgift att ge mig någonting. Det betyder inte att jag som präst eller någon som är biskop per definition vet mer än den som kommer in eller har sett mer av ljuset, utan man har fått en plats i den jordiska tillvaron av att förmedla traditionen vidare.
Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, Nätverket Hjärtatsbön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med Nätverket Hjärtatsbön och Nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön. Samt växande antal inspelade vägledningar. Som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ett podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.